Oh. Ja, oj då. Nu var det väldigt högt här. Funkar bättre. Hej allihop och hjärtligt välkomna hit till Nova Nyfiken på. För tredje gången den här hösten. Egentligen så brukar det vara vd:n för Nova Kommunikation, Anders Wallqvist, som brukar kicka igång det här. Men han kommer lite senare så att jag får göra det själv idag. Kerstin Torsede heter jag och det här Nova Nyfiken på startade vi här i nu i höstas. Vi ville skapa en arena för kommunikation och bjuda in människor som vi var nyfikna på helt enkelt. För er som är här för allra första gången så kan jag berätta att Nova Kommunikation är en helt integrerad kommunikationsbyrå. Och det kan vi ju prata mer om sen efteråt. För nu så vill jag säga välkommen till Lotta Nibell.
Tack snälla.
Som är vd på Goat Event. Och vi är väldigt nyfikna både på dig och Goat Event. Men jag vill börja med dig. Vem är du och var kommer du ifrån?
Ja, det är en bra fråga att ställa sig varje morgon om inte annat. Vem är jag och varför då? Jag sprang just på en klasskompis här och konstaterade att vi gick i gymnasiet ihop. Och det var ju 10 år sedan, Mats, eller hur? Vi kommer från Torslanda. Och jag kommer då från den delen som kallades för landet ute i Björlanda.
Långt bort,
ja. Långt bort. Mm. Så att jag är Hisingsbo från botten och göteborgare i själen, definitivt. Och sen har jag varit i Göteborg mer eller mindre hela tiden.
Mm. Men du är nu vd på Goat Event. Mm. Men vad har du gjort innan?
Jag läste ju på Handels och gick ut 94 och läste då någonting som kallas för Service Management-programmet. En ekonomutbildning med fokus då på tjänstesektorn. Och sen hade jag turen att få skriva mitt examensarbete för Göteborg Company. Och hur Göteborg egentligen skulle jobba och hävda sig då som mötesstad. Alltså försöka ta hit stora internationella kongresser och liknande. På den vägen är det. Och sen var det ju 95, vi fick hit ett väldigt stort evenemang i form av VM i friidrott. Och där var ju Göran Johansson väldigt förutseende. Han menade på att satsar vi så stort så måste vi också kunna mäta effekterna av det. Det är stora investeringar man pratar om i arenor och infartsleder och annat. Och då började vi mäta turistekonomiska effekter ihop då i ett samarbete med Handelshögskolan. Och sen därefter några år senare så hade vi väldigt mycket kunder runt om i resten av Sverige. Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Finland och så liknande. Så att våran avdelning växte. Och i takt också då med att Västra Götalandsregionen bildades 99 så fick vi stora uppdrag från dem. Och efter det så knoppade vi av den avdelningen och startade då Turismens utredningsinstitut.
Okej.
Så det var jag med och startade några år där.
Så du har varit inne på det här spåret egentligen från start?
Ja, faktiskt. Jag gillar ju det här. Alltså turism är ju, besöksnäringen är ju väldigt bred. Det är ju alltid från när vi är ute som privatturister till att man besöker evenemang eller mötesindustrin man är med som delegat någonstans. Va? Men just evenemang och möten är ju mätbara. Du vet vilka evenemang och möten du försöker få hit och du vet om du lyckas eller inte och så vidare. Så att jag gillar den biten utav turism.
Men hur hamnade du på Goat Event? Hur gick det till?
Det var, jag jobbade ju därefter på Västsvenska turistrådet. Och jobbade mycket med strategisk utveckling och rätt breda, ska jag säga, övergripande frågor. Och kände ju också att det just den här, alltså när tjänsten lyses ut, att få kombinera Göteborg med evenemang och den här typen av verksamhet, det kändes fantastiskt roligt. Vi står ju någonstans i gränslandet mellan affärsmässighet och vi ska leverera nytta. Vi ska göra Göteborg lite roligare. Och den utmaningen tilltalar mig.
Mm. Så då blev det det. Hur länge har du varit där nu?
Det är 1,5 år nu.
1,5 år. Ja. Och hur känns det?
Ja, som sagt, jag misstänkte att det var ett roligt jobb, men det är betydligt roligare än jag hade kunnat
tänka.
Ja, det är det faktiskt. Jag måste säga, det är en väldigt stor bredd i verksamheten. Allt ifrån den fantastiska kunskapen som finns kring hur man sköter gräs. Alltså jag har lärt mig oerhört mycket som man inte trodde man behövde kunna. Men det har jag kollegor som är oerhört duktiga.
Men det skulle jag faktiskt vilja be. Kan inte du berätta lite, vet alla exakt vad Goat Event är? Nej, då vill jag gärna att du berättar lite. Vad gör ni?
Vi är ju ett av stadens kommunala bolag som har uppdraget att driva de stora arenorna. Så vi har totalt 10 arenor som vi driver. Allt ifrån Stora Ullevi, Nordens största konsertarena, 75 000 personer går in, till då lilla Frölunda Borg och Vallala IP, de stora idrottsplatserna. Scandinavium, Gamla Ullevi, Bravida Arena som är den nyinvigda nu på Hisingen också. Så att det är spännande flora utav både stora och små, inomhus och utomhus. Och så har vi också Vallala badet till det då.
Så allt detta basar du över. Men det visar ju sig det, alltså det visste vi ju, eller ja, det visste vi lite grann kanske innan när vi frågade dig om du ville komma hit. Men det har ju varit väldigt mycket, ska vi säga, debatt om det här med arenor de senaste veckorna bara. Vad är problemet? Det pratas, ska vi riva? Ska vi spara? Ska vi bygga nytt? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
Ja, det är ju inga enkla frågor med självklara svar, men någonstans handlar det om alltså varför ska man lägga skattepengar på den här typen av verksamhet? Vad vill vi med det? Och vad vill vi med evenemangstaden Göteborg? Någonstans är det som så här att stora evenemang sätter ju också stan på kartan. Det är en del i, ska säga, en väldigt bra kommunikationsplattform faktiskt för att nå ut med det man vill. Men det får ju också med sig väldigt mycket resande. Som då man bor på hotellen och du shoppar och du äter och så vidare. Va? Så att det är en stor ekonomi kopplat till det också. Mm. Som i sin tur då leder till sysselsättning och tillväxt. Och att det blir lite roligare i stan. Så att någonstans får man ju titta på det utifrån företagsekonomi, turistekonomi och samhällsekonomi. Det här har du stora evenemang så lockar det ju förhoppningsvis också till fler utövare. Alltså VM i friidrott är ett sånt exempel. Mm. Där vi såg en extrem tillväxt inom idrotten och friidrotten och de stora stjärnorna bara åren efter. Så att det handlar ju också om att få fler att må bra och vara fysiskt aktiva. Så att man får sätta det i det sammanhanget. Och vilken nivå vill då Göteborg vara på? Alltså vill man kunna ta de stora evenemangen? Eller vill man ligga på en lite lägre nivå? Ja, så avgör det också. Jag tror att man är nog inte riktigt färdig med den diskussionen faktiskt.
Man har inte tänkt klart,
ja. Göteborg har ju haft en extremt framstående position i många, många år. Och det som är unikt för oss det är ju att vi har stora arenor som ligger centralt inne i stan. Mm. Gångavstånd, nära intill, nära kring allting man vill ha i övrigt som besökare. Vi har också haft ett fantastiskt bra samarbete i staden. Mellan näringslivet, mellan alla beslutande instanser egentligen och organisationer då. Och det har ju varit vår konkurrensfördel. Samtidigt är arenorna väldigt gamla. Vallala badet är från 56, Ullevi är från 58. Det kan också ha sin fördel för då de är betalda och avskrivna. Men man måste investera i det. Mm. Och det är alltid så. Alltså, det går inte att spara sig till framgång.
Hur tycker du? Alltså, vad står sig Göteborg som i konkurrensen så att säga? Vad finns vi om man tar tempen på det?
Vi står oss ju väldigt, väldigt bra när det gäller mjukvaran. Alltså erfarenheten av att leverera kunskapen, trovärdigheten. Där skulle jag vilja säga att vi är världsklass. Ullevi är också en sån fantastisk arena. För att den har ett epitet och en kännedom runt om ute i världen. Där även artisterna pratar om Ullevi-fenomenet. Alltså lyckas man där så det är lite skräckblandad förtjusning.
Men det är de här stora konserterna.
Det är de riktigt stora,
Och det är sommar.
Många gånger är det ju sommar, precis. Ja. Det är det ju. Men de 4 konserterna vi hade i sommar gav ungefär 400 miljoner till näringslivet i övrigt. Och de gav också en vinst till oss företagsekonomiskt. Mm. Så att de är väldigt bra. Va? Så att de 4 dagarna de är väl investerade. Mm. Sen är det ju mer aktiviteter än så givetvis. Men inte riktigt så stora. Nästa år blir jättebra. Väldigt många stora konserter.
Vilka är det?
Alla är inte riktigt släppta än. Men dels med Håkan Hellström. 2 dagar på raken. Det är unikt. Det är riktigt häftigt. Tittar vi på Scandinavium så är det en arena som används jättemycket. Vi har 110 evenemangsdagar varje år. Det kan jag tycka är det roligaste med det här jobbet. Det är att få se vad som händer bakom scen. När killarna riggar och fixar. Och vi hade någon, det måste ha varit i februari här. Det var slutsålt med ägd. två dagar, fredag, lördag. På söndagen så kom det in en konferens kring hästunderlag, alltså där hästarna hoppar på. Det är en hel vetenskap, speciellt sammansatt med fibrer och alltihopa. Så 100 herrar med hink och spade. De var där till på onsdagen, då klev första hästen på. Och så tävlar man fram till söndagen och på tisdag så var det Frölunda.
Okej, det är häftigt. Så det är mycket olika.
Men det är klart att det som är den trånga sektorn för oss, om vi ska fortsätta vara en evenemangsstad i världsklass, så är det en inomhusarena.
Men tror du, vad kommer att hända liksom? Tror du vi kommer att få någon ny? Ja. Eller vågar man säga något om det?
Det har ju varit väldigt tydligt att under denna mandatperioden så kommer det inte bli någon ny arena. Nej. Och dessutom är det ju jättesvåra projekt och det kräver god planering. Skandinavium är från 72. Finansierat utav näringslivet faktiskt en gång i tiden, och den första multifunktionella arenan som fanns i Sverige då. Alltså Skandinavium har ju tjänat stan fantastiskt väl och fungerar ju fortfarande, men successivt så ser vi att vi kan inte slåss av de stora, alltså VM i konståkning och hela den biten då. Nu har vi gått in med ett förslag på att göra en lite enklare renovering som gör att vi förlänger arenans livslängd. Och det handlar just om att förbättra för publiken. Alltså mat och dryck och lite bättre tillgänglighetsytor och sådär.
Få lite uppfräschning och sen...
Och då är förhoppningen att man under tiden börjar planera för vad man vill ha framåt.
Men till exempel i dagsläget, alltså det var ju en... jag tänker på Eurovision, när det var striden, var ska det hamna? Det kan aldrig hamna här, om vi inte får en ny arena.
Ja, eller? Det är en liten sanning med modifikation. Alltså det är ju en tv-produktion. Och man kan ju bestämma sig för hur stor den tv-produktionen ska vara. Och vi hade ju räknat på Malmö. Och då visste vi att de behövde ha ungefär 90 ton i taket, någonstans där. Och med lite kreativa lösningar så går det ju att fixa. Alltså Skandinavium har ju ett sadeltak. Så det är ju spänt på ett speciellt sätt där, jag har fått lära mig. Så bärkraften är ju lite begränsad. Men den stora utmaningen för oss, det är faktiskt takhöjden. Vi kan ha en rigghöjd på 13,5 meter. Och jämför det med Globen så det är 35. Så det är klart att det är någonstans 22-26 meter hade vi väl velat ligga på i den bästa världen. Men framförallt skulle jag tro att SVT lärde sig väldigt mycket av produktionen i Malmö. Det är rätt dyrt att flytta hela huvudkontoret fram och tillbaka hela tiden. Så det är klart att kan man rigga hemma i en väldigt bra arena så
blir det så. Ja, så det vi får förstå. Vänta på Eurovision.
Men vi gav dem en fight. Okay. Helt klart.
Men jag tänker, alltså, det här med att bygga arenor och så, det har ju liksom blivit lösningen i väldigt många städer. Och på, alltså, varje stad med självaktning ska ha en egen arena. Vilket också gör att konkurrensen ökar ju liksom, det här att locka till sig och så. Ja. Om man då tänker i Göteborg, alltså att vi har de här som börjar vara lite gamla och slitna och så. Orkar vi och härda ut konkurrensen här?
Ja, det tror jag. Och sen är det ju vissa faktorer som vi inte riktigt råder över. Och det du kan se är att det byggs ju mycket arenor i Mellanöstern, Asien. Och man också då köper evenemangen. Jag tror ni har följt allihopa de diskussionerna som går med alltså friidrottsförbundet och fotbollsförbundet och så vidare. Va? Det är inte helt etiskt alla gånger, även om det är sport. Och det gör ju att det har på något sätt förflyttats under en period. Samtidigt så är det inte så klart, det är inte jätteroligt som utövare att vara på en arena där det inte är fullt på läktaren. Och det är faktiskt mycket det vi konkurrerar med. Ja, vi har ju en stark tradition kring idrotten och evenemangen och så vidare. Va? Jag tror att vi står oss relativt bra, men vi kommer att behöva göra något vägval inom närmsta 10 åren i alla fall.
Sen är det en annan sak som man kan tänka krånglar till livet för er. Det här att det är unikt att det är så många arenor i centrala staden. Och nu står vi inför Västlänk och lite ombyggnationer. Hur blir det?
Det är ju spännande. Det är alltid spännande utmaningar. Alltså evenemang är ju, förutom nöje, så är det väldigt mycket logistik. Det är det handlar om. Och vi har ju tillsammans med Göteborg Company här ett EM ridsport 2017 och ser fram emot. Och då går det dressyr och hoppning inne på Ullevi. Sen har vi handikappdressyren på Heden. Och så är det maratonet som går inne då i Slottsskogen. Och dessutom ska man genom hela stan.
Vad sa du? Detta var 2017?
2017, ja. Och då kommer det ju gräva som mest. Så att vi sitter och försöker pussla ihop det.
Det låter roligt. Kan tänka det.
Häst och vagn, ja, precis. Hästlänken sa faktiskt Jonas Ransgård när jag var där.
Ja, men jag kan tänka att ni har en del att bita i där med just hela det här ombyggnaden av Göteborg.
Det, det handlar ju mycket om en god dialog med alla, alla andra förvaltningar och bolag och myndigheter.
En annan sak som man kan fundera över som har ju också varit väldigt aktuell här i senaste nu med när man tänker på att samla stora folkmängder och ja, de händelserna som var i Paris och så vidare. Har ni ändrat ert förhållningssätt på något? Ökat säkerheten? Ja. Eller hur tänker ni?
Jag ska inte säga att vi har ändrat det, utan snarare att vi ser till att följa de rutinerna som finns ännu mer noggrant. Vi gör ju alltid en riskklassificering av evenemangen inför och så vidare. Och det räcker ju att det är en fotbollsmatch, så har vi graderat upp den utifrån vad vi tror förväntar oss ska hända då. Och att det finns, vi har ju tätt samarbete med alla krisenheter i stan också.
Men
och polis och andra myndigheter givetvis.
Du ser ingen risk i att det här med stora konserter och stora matcher och sånt, att det kommer att minska?
Det kan nog bli en effekt, definitivt. Alltså stora folksamlingar, oavsett om det är arenor eller kryssningsfartyg, det är klart att det är attraktiva mål. Titta på OS i München 72. Så, så att säker kan man ju aldrig vara. Men någonstans så tror jag det finns någon inneboende protest hos de flesta av oss. Att vi vill faktiskt kunna leva ett normalt liv. Och då ska inte det inskränkas på det sättet. Men det är klart att alltså, vara vaksam på avvikande beteende. Det är nyttigt.
Får man vara. Ja. Om du skulle få måla upp ett drömscenario här. Faktiskt helt fritt. Du har oändliga mängder pengar. 10 år framåt. Hur ser det ut i Göteborg då?
Ja, då hade jag gjort om lite grann på stråket. Jag hade ju gärna sett att evenemangstråket förtätades. Jag tror att vi hade velat flytta Vallhallabadet lite söderut och haft en fin tävlingsarena för simidrotterna. I andra änden av Liseberg. Och där Vallhallabadet står idag så ser jag framför mig en fantastiskt ny stor inomhusarena med plats för en 16-18 000, 26 meter i taklyft. Okay. Och så kan man fortsätta bygga uppåt så att alla våningarna ovanför betalar för arenan.
Okay.
Det tror jag att vi behöver göra. Och sen förtäta lite grann, fundera kring vad vi gör kring Ullevi och så också. Mm. Använda ytorna ännu mer. Sen behöver vi också flexibiliteten. Vi hade ju aldrig kunnat ta EM i ridsport. För det kommer ju vara som sagt vara huvudarenan i Ullevi. Men sen kommer vi använda Vallhalla IP, Vallhalla grus. Vi kommer använda Skandinavium. Det är ju stallar och det är framridning och allt annat runt omkring. Så att man måste ha de här ytorna. Annars går det inte heller att konkurrera.
Men med det här som du målar upp nu, då skulle vi klara vilket...
Jag tror att det har varit bra förutsättning. Men det gäller att bygga klokt. Och det man många gånger glömmer, det är ju varifrån de här stora evenemangen kommer. Det är ju faktiskt breddidrotten. Och vi har ju sporthallarna hos oss, bland annat då Wallenstamshallen. Och bara i de ytorna så är det 10 000 föreningstimmar varje år. Och det är ju de som sen blir eliten som blir de här stjärnorna som kan vara med på de stora evenemangen också. Så att ha den här kombinationen av litet och stort och så, bara för att det ska vara också en levande miljö. Så att ha annex till arenan är också oerhört viktigt, så du kan växa allt efter behov. Och ha den här multifunktionaliteten.
Största utmaningarna då i närmsta åren, vad tror du?
Ja, du har ju nämnt några av de här med byggnationer och annat, men jag tror investeringarna i arenorna är nog det vi måste komma loss lite med den frågan.
Fatta ett beslut kanske?
Fatta beslut är alltid bra. Ha något att jobba emot.
Jag tänker att det kanske är någon i publiken här som är nyfiken på något. Har någon fråga att ställa Lotta, så har ni möjlighet nu när vi har henne här på plats. Jaha, där har vi.
Ja, det öppnar ju onekligen upp för det när man släpper ett namn. Men det är en politisk fråga. Det är ju ingenting som vi kan besluta, utan den får i så fall kommunfullmäktige ta ställning till. Det är ju både för- och nackdelar med att sälja namnet också. Många gånger så gör man ju det under en kortare livstid, 10 år exempelvis. Och frågan är, vad blir det nästa gång? Vi har ju några arenor som har råkat ut för det. Så att, ja, Bravida var ett specialfall i och med att det var en del i finansieringen också att kunna lösa det så. Jag är kluven.
Den där drömarenan då, att den kommer att kräva likt Skandinavium?
Jag tror det kanske inte egentligen att namnet är det avgörande, utan det är snarare hur man hittar en affärsmodell där flera parter och framförallt olika behov kan samlas och samnyttja det man vill ha då. Men att bara bygga en arena helt isolerat, det tror jag inte på, det är för dyrt.
Mm.
Nej, budgeten för Bravida har ju faktiskt hållits med bravur. Jag ska säga det nämnde jag inte innan, men det är ju ett annat kommunalt bolag, Higab, som äger fastigheterna. Vi driver ju bara innehållet då. Men fördelen med... Det kan man ju säkert, men det jag tror att det handlar om, det är framförallt att de olika intressena är med väldigt tidigt. Nu var vi med från start, både vi och BK Häcken, i både arbetsgrupper och styrgrupper. Och det gör givetvis att vi har kunnat göra en hel del anpassningar under resans gång, så att du får en väldigt funktionell arena. Den är extremt ekonomisk att driva faktiskt. Och fungerar också jättebra, smidigt i övrigt då. Så att jag tror att det är hitta det samnyttan, att alla får lov att vara med från ett tidigt skede och helst innan, helst i planeringsstadiet innan man börjar bygga.
Mm.
Ja, det vågar jag inte svara på. Jag vet att SKF, SE-banken och Volvo var de som faktiskt finansierade arenan. Men när den gick över kommunal regi, det borde jag veta. Men det får jag kolla upp. Ja. Mm. Sen ska jag säga det. Alltså det är klart så att man alltså Friends Arena har väl kanske inte bidragit till att det blir enklare att fatta beslut om att bygga en ny arena. Det är oerhört svårt. Och jag kan tycka att det är lite orättvist även mot Friends. För att det är ju en helt ny stadsdel man bygger. Och när den är färdig om... säg 20-25 år, då har man en gammal arena. Så det handlar ju också om det här med tajmingen, va? Så jag tror man ska ha respekt för att det är väldigt, väldigt svårt att bygga. Och man måste sätta in det i ett större sammanhang. Det är liksom inte ens solitär, utan det är för att vi vill något annat. Då.
Mm. Mm. Har vi några fler? Där, borta. Jag ska...
Ja, det kan vara ett väldigt bra skäl till att faktiskt sälja namnet. Vi kallar dem för Lilla och Stora.
Säger ni själva Lilla och Stora?
Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Eller ja, Gullevi för den Gullevi. Gamla Ullevi.
Ja, det är bra. Gullevi. Ja, några fler frågor? Där har vi en.
Mm. Den blir jättefin. Den blir ungefär 4 000. Så att det är väldigt, väldigt bra storlek på den. Och den kommer bli riktigt, riktigt bra.
4 000?
Besökare.
Besökare.
Ja.
Storma.
Ja. Den kommer att kunna bli ett väldigt bra tillskott också. Det som händer när vi börjar bygga Västlänken, det är ju faktiskt att Lisebergshallen försvinner. Och vi hyr ju den 8 månader om året som annex till Skandinavien framförallt. Och där, det är ju en konsertarena just för de här mindre evenemangen. Och där kan ju Partille avlasta.
Mm. Mm. Fler frågor? Ska vi se? Där har vi en.
Det pågår en badutredning som idrott och förening har uppdraget att göra. Den kommer vara klar under 2016. De driver ju merparten av alla kommunala bad. Och i den så tror jag det kommer bli som så att man lägger ihop så att alla baden ligger hos samma huvudman. Att idrott och förening kommer ta över det. Och parallellt då titta på hur simidrotten och överhuvudtaget... simning eller bad då ska se ut i Göteborg. Nästan alla simhallarna är ju från 70-talet. Så att det är ett väldigt stort behov runt om. Så att det krävs att ta ett samlat grepp.
Mm. Där är det något på gång.
Oh, det är på gång.
Mm. Ska vi se en fråga till där?
Ah, men gud vad glad jag blir. Vad härligt.
Ja, jättebra. Har vi någon fråga till? Hinns med en fråga till?
Om ingen annan vill ta.
Så har vi den här framme då. Ja.
Jag tycker det är en fantastiskt spännande affärsmodell där det egentliga behovet utgör 10% av helheten. Så att man har byggt det väldigt klokt, tycker jag, just genom att hitta det här samnyttjandet med andra parter och så. Oerhört spännande. Så att, jag tror definitivt att det privata näringslivet ska engagera i det här. Det är inte en fråga man löser på egen hand. Så att det är kommun och näringsliv ihop.
Mm. Mm. Jättebra. Då ska vi, innan vi tackar dig, så ska du få hjälpa till med en sak. Om jag kan få be Linn hämta vi har en glasburk med visitkort där vi drar något. Så jag hoppas att alla har lagt i sina visitkort här nu, så ni är med på en utlottning. Tänkte jag att Lotta ska få dra.
Spännande.
Ska jag bara se om jag hämtar upp en liten. Då ska vi se.
Mm.
Ja.
Då var det Ann-Sofie Ankarkrona från Drottning Blankas gymnasieskola.
Vad trevligt. Mm. Då ska du få någonting här som vi brukar säga att vi Nova Kommunikation ger energi. Wow. Varsågod. En laddare. Tack så mycket. Du får tacka Lotta. Hon som drog. Ja, och så vill jag såklart tacka dig Lotta för att du kom hit. Mm. Jättekul att höra mer om arenorna. Och du ska få en sån här, du ska få en helt ouppackad kartong, men jag kan ta upp och visa. Det är ett par hörlurar så du kan lyssna på Nova-podden. Vi spelar ju in här, det här samtalet. Så den får du.
Tusen tack, och tack för att jag fick komma hit.
Ja, jättekul. Och så kan jag säga också att ni är välkomna igen. Redan om 2 veckor faktiskt. Det går undan här nu i juletider. Den 11 december så kommer Erik Lagersten som är ny kommunikationsdirektör på Västra Götalandsregionen som kommer att komma hit. Och ja, med det så säger jag tack så mycket för idag.
Tack.